Angela Kovacs läser Drottningoffret av Hanne-Vibeke Holst.
New York, 3 år tidigare. Det var patienter som den här som hindrade honom från att sluta röka. Den första cigaretten hade han dragit i sig redan efter frukosten, snabbt och i smyg på balkongen, där han höll på att anlägga en medelhavsinspirerad trädgård på 14:e våningen. Något av en sällsynthet mellan skyskrapor och kontorssilor. Så det var med glädje och stolthet han visade upp de ännu taniga äppelträden, fikonspaljén och vinstockens druvklasar som tillsammans med de ständigt gröna tallarna med tiden skulle komma och skärma av utsikten över Ground Zero i det ena hörnet utan att skymma frihetsgudinnan i det andra. Om hans gäster inte blev tillräckligt imponerade av detta dyrt betalade panorama och om de inte hade sinne för doftande kryddväxter och marokkanska mosaikbord var han alltid beredd med det trumfkort som även hade varit fastighetsmäklarens. Att just på denna balkong i Battery Park hade man hittat en bit av vingen från American Airlines Flight 11. Det kapade passagerarplan som egyptien Mohammed Atta i Allahs namn styrde in i det norra tornet klockan 08:46 den 11 september 2001. Denna upplysning brukade framkalla ett ögonblicks förtätad tystnad. Somliga, i synnerhet kvinnor, rös och drog sig snabbt in igen. Medan andra, i synnerhet män, gav efter för fascinationen inför det storslagna och blev stående tillräckligt länge för att börja känna ledan smyga sig på. Uppvuxen i Jerusalem, som ättling till sionistiska pionjärer och överlevande märkta av förintelsen, hade doktor Shalev aldrig åtnjutit privilegiet att kunna klaga över varats olidliga lätthet. Rädslan för att Israel skulle utplånas hade infekterat barndomen. Och som ung man hade han genomlevt en plågsam kris sedan hans bäste vän i bussen på väg till Haifa fallit offer för en självmordsbombare förklädd till israelisk soldat. Denna palestinska illgärning och vedergällningsaktionerna som följde hade fått Idan Shalev att betvivla att det fanns något annat att vänta än lidande och olycka, hat och hämnd. Krisen hade fått honom att överge både Gud och sionismen, avstå från en militär karriär och välja läkaryrket i en naiv förhoppning om att med egna händer kunna lindra och göra gott där andra hade vållat smärta och gjort illa. Och när han efter balkongmeditationen denna tidiga novembermorgon hade givit sin gravida hustru en avskedskyss och sedan kedjerökande och i rasande fart kört från bostaden genom Battery Tunnel till mottagningen i Brooklyn i sin uppseendeväckande kanarigula jeep kunde han också med rätta argumentera för att han dagligen utförde, om inte underverk, så åtminstone goda gärningar. Som äregirig immigrant och passionerad neurolog gjorde han allt som stod i hans makt för att hjälpa det växande antal patienter som med tiden hänvisats till honom från Manhattans mest mondäna kvarter. Problemet som gnagde honom och kostade det dagliga paketet Marlboro var att det inte räckte. Det dåliga samvetet över att ha svikit genom att ge sig iväg blev inte mindre. Och varenda dag tvingades han, trots sina ansträngningar, att avkunna dödsdomar över män och kvinnor som med onda aningar kom för att få veta resultatet av scanningundersökningar och fruktade laboratorietester. Som den här kvinnan, en utländsk VIP, morgonens första patient. En sofistikerad, honungsblond danska som trots födelseåret 1944 fortfarande var attraktiv, utan den vanprydande vasshet som många mörka judinnor utvecklade med åldern. Det måste vara det östeuropeiska arvet som slog igenom. För var det inte från Litauen som den ena grenen av familjen stammade? Innan de flydde från tsarens pogromer och hamnade i Danmark. På väg till Amerika, som så många andra på den tiden. Det hade Ben, hennes bror, fräknig och grönögd som sin syster, medelsamt berättat under en av de inledande konsultationerna medan de ritar upp släktträdet. En genealogisk disciplin som de flesta judar behärskade. De visste det.